Kapitel 4. Utanför tornet, sidan 65. Moraines rum skilde sig inte mycket från Joannes. Hennes lilla fyrkantiga bord, på vilket det låg fyra böcker, och de båda pinnstolarna utan dynor kunde ha kommit från samma fattiga bondgård som Joannes. Hennes säng var smalare och hennes ilianska matta rund, blommig och lagad på flera ställen. Medan det på hennes kommod var handfatet som fått sig en törn någon gång i det förflutna. Spegeln var sprucken i ena hörnet. Förutom det kunde det ha varit samma rum. Hon brydde sig inte om att göra i ordning någon brasa. Hon hade täckt över sina kol bättre än Joanne, men elden skulle ändå inte ens hinna ta udden av kylan i rummet. Hon sträckte sig längst in i klädskåpet, som var större än Joannes, men i lika enkelt utförande. Skorna som hon tog fram fick henne att grina illa. Det var ett par fula spektakel, gjorda i mycket tjockare läder än hennes tofflor, och med skosnören som man kunde sy ihop en sprucken sadel med. Men de skulle hålla hennes fötter torra i snön, vilket tofflorna ingalunda klarade. Hon tog fram ett par yllesockor och satte sig på sängkanten för att dra på dem utan på det par hon redan hade på sig. Hon övervägde hastigt att ta på sig en extra särk också. Hur kallt det än var i tornet så skulle det vara kallare dit hon skulle. Men det var ont om tid och dessutom ville hon inte ta av sig klänningen i det iskalla rummet. De skulle säkert ha något slags skydd när de skrev ner namnen. Med en brasa eller ett fyrfat att värma sig vid. Det skulle de säkert. De flesta i lägren skulle förmodligen ta dem för systrar, precis som Tamra hade nämnt. Därnäst tog hon fram ett smalt, präglat läderskärp ur klädskåpet. Det hade ett spänne av silver och en osmyckad slida där det satt en smal dolk med silverprytt skaft. Må så vara att hon inte fick lov att försvara sig med kraften. Men dolken skulle duga nog så bra om det behövdes. Hon flyttade sin bältespung från det vita läderskärpet som hon hade lagt på sängen. Sen funderade hon en stund. Visserligen hade Tamra sagt att allt hon behövde skulle finnas i sadelväskorna. Men att förlita sig på att någon annan skulle ordna allting var dumt, även om denna någon var den ärmelintronande. Hon stoppade sin elfenbenskam och hårborsten med elfenbensskaft i en läderväska. Hur brådskande det än var att samla in namn, betvivlade hon att någon antagen tilläts missköta sitt utseende någon längre tid utan bannor. Därefter följde hennes fina ridhandskar, sydda i mörkblått skinn med bara lite broderier på, samt ett litet snidat syskrin i midnattsträ, en rulle kraftigt snöre. Två extra par sockor för den händelse att de hon hade på sig blev våta, och en rad andra saker som kunde komma till användning. Däribland en liten fällkniv att vässa gåspennor med, om det nu var sådana de skulle använda. En syster skulle aldrig behöva finnas i ett så klumpigt verktyg, men de var inte systrar. Hon hängde väskan över axeln, tog sin mantel med sjufärgade band runt hettan och nederfollen och skyndade ut just i tid för att se Brandas och May Danny kila ut genom porten som ledde från galleriet med mantlarna fladdrande bakom sig. Joanne väntade otåligt, också hon med en väska över axeln under manteln och en upphetsad glimt i de blå ögonen. Hon var inte den enda som låtit sig uppfyllas av stundens hetta. På andra sidan galleriet kom Catherine Aludrin utfarande från sitt rum och gastade för sina lungors fulla kraft att Kalinaya skulle lämna tillbaka hennes syskrin. Sen for hon tillbaka in utan att vänta på svar. Alana, Pritall, kan någon av er låna mig ett par rena sockor, ropade någon ett par våningar ner.
Jag lånade dig ett par igår, Edesina, hördes ett svar uppifrån.
Det smällde i dörrar på olika håll runt ljusgården när olika kvinnor kom ut och ropade åt Temai eller Desandre, Coladara eller Artoan, eller ett tjog andra, att lämna tillbaka det ena eller bad om att få låna det andra. Om det varit en syster där skulle oväsendet ha fått dem allihop att hamna i grytan med vatten upp till halsen över en het eld. Vad har du haft för dig, Moraine? Frågade Joanne andlöst. Kom nu, så att vi inte blir lämnade kvar. Hon satte iväg med raska steg, som om hon verkligen trodde att torngardisterna skulle vara borta om de inte skyndade sig. Det var förstås ingen risk, men Moraine sölade inte. Hon tänkte inte dra benen efter sig när det gavs tillfälle att lämna staden. Särskilt inte när det var ett tillfälle som det här. När de kom ut hade solen fortfarande inte ens nått halvvägs till sin middagshöjd. Tätnande grå moln böljade fram över himlen. Kanske skulle det snöa mer idag, vilket i så fall inte skulle göra deras uppgift lättare. Vägen till västra stallet var däremot lätt att gå, eftersom den breda grusgången som gick mellan tornparkens träd var skottad. Inte för de antagnas bekvämlighet förstås. De flesta av systrarna hade sina hästar i västra stallet, så arbetarna röjde bort snön från gången 2 eller 3 gånger om dagen om så behövdes. Själva stallet bestod av en stor grå stenbyggnad i 3 våningar. Större än solpalatsets huvudstall. Den vida stenlagda stallgården framför huset var nästan uppfylld av ett uppbåd med stallfolk i grova kläder, färdigsadlade hästar och hjälmprydda torngardister med gråa stålharnesk över de nästan svarta rockarna och lika mörka mantlar med den tårformade Tervallons låga broderad i vitt. 7 färgade vapenrockar över harnesken visade vilka som var underbefäl, samt en ensam officer. Brandas och Meidani var på väg upp i sadlarna, och ett halvdussin andra antagna med huvorna framdragna på sina mantlar red redan mot solnedgångsporten i en gles rad, omgivna av sina eskorter. Moraine kände ett ögonblicks irritation över att så många hade hunnit före henne och Joanne. Hon undrade om de hade hunnit packa någonting alls. Men de visste å andra sidan inte vad det var de egentligen sökte efter. Den tanken fick henne på bättre humör igen. Hon trängde sig fram genom vimlet och hittade sitt bruna sto, vars tyglar hölls av en spenslig stallpiga med en ogillande min på sitt smala ansikte. Förmodligen för att Moraine hade en egen häst, det var inte många antagna som hade. De flesta hade inte råd att hålla en häst, och dessutom var tillfällena att rida utanför tornområdet sällsynta. Men Moraine hade köpt pilen för att fira att hon fått sin ormring. En vräkig gest som nästan hade orsakat ett besök hos Meereen, misstänkte hon. Likväl ångrade hon inte köpet. Det var inget högväxt sto, eftersom Moraine avskydde att se ut som ett barn i sadeln, vilket hon gjorde på stora hästar. Men pilen orkade springa vidare när många större djur blivit trötta. En snabb springare var bra, men en uthållig var ännu bättre. Pilen var båda. Och hon kunde hoppa över stängsel där inte många andra hästar än skulle försöka. Vilket hon hade upptäckt vid ett tillfälle som hade resulterat i ett besök hos novisföreståndarinnan. Systrarna uppskattade inte när en antagen riskerade att bryta nacken. Det uppskattade de inte alls. Stallpigan försökte räcka henne tyglarna, men Moraine hängde sin axelväska över den höga sadelknappen. Sen öppnade hon sadelväskorna. I den ena fanns ett tygpaket som visade sig innehålla en halv limpa mörkt bröd, torkade aprikoser i vaxat papper och en stor bit blekgul ost. Mer än hon skulle orka äta själv, men vissa av de andra var större i maten. I den andra väskan fanns ett skrivbräde i polerat trä tillsammans med en tjock trave prima papper och 2 bra stålpennor. Då behövs inte pennkniven, tänkte hon besviket, men var noga med att inte visa sina känslor. Hon tänkte inte låta stallpigan se henne förlägen. Hon hade i varje fall varit förberedd. Till skrivbrädet hörde också ett noggrant igenkorkat bläckhorn av tjockt glas. Till stallpigans stora förnöjelse kontrollerade Moraine att det verkligen var ordentligt igenkorkat. Nå, kvinnan kunde flina hur mycket hon ville, utan att ens bry sig om att dölja det bakom handen. Men det var inte hon som skulle drabbas om bläcket läckte ut i hela väskan. Ibland tyckte Moraine att det var synd att tjänarna inte delade novisernas syn på de antagna. Pigan bugade sig ironiskt när hon slutligen tog emot tyglarna och höll fram händerna för att hjälpa Moraine stiga upp. Också det är retsamt. Men Moraine värdigade sig inte att ta emot hjälpen. Hon drog på sig de åtsittande ridhandskarna och svingade sig upp i sadeln med en lätt rörelse. Där fick kvinnan någonting att flina åt. Hon hade blivit satt på sin första ponny, i ledband förvisso, så snart hon var gammal nog att gå utan att hålla någon i handen. Och sin första riktiga häst hade hon fått när hon var 10. Dessvärre var de antagnas klänningar inte delade för ritt, och stundens värdighet spolierades något av att hon måste dra ner kjolen i ett fåfängt försök att täcka benen. På grund av kylan, inte av blygsel. Eller kanske delvis av blygsel. Hon märkte att en del av gardesmännen sneglade på hennes strumpklädda ben som var blottade nästan upp till knäet och rodnade våldsamt. Sen försökte hon ignorera männen och tittade efter Jean. Hon hade velat köpa en häst åt Jean också för att fira vännens ring, och nu önskade hon att hon inte hade låtit Jean övertala henne att låta bli. Jean skulle ha behövt all övning hon kunde ha fått. Hon kravlade upp på sin häst, en stadig grå vallack, så klumpigt att det beskedliga djuret vred på huvudet och tittade förundrat på henne. Hon ramlade nästan av när hon försökte få andra foten i stigbygeln. När hon väl lyckats höll hon så hårt i tyglarna att de mörkgrå handskarna stramade över knogarna. Hon bar ett spänt, bistert uttryck, som om hon stod inför någon svår prövning som hon kanske inte skulle klara. För henne var det en prövning. Jean kunde rida. Hon var bara väldigt dålig på det. En del av männen glodde på hennes halvt blottade ben också, men hon verkade inte märka det. Fast om hon gjort det skulle det förstås inte ha bekommit henne. Enligt henne knöt man alltid upp kjolarna när man arbetade på en fiskebåt och blottade benen en bra bit ovanför knät. När de väl båda satt i sadeln avdelade den slanke unge underlöjtnaden med kort vit plym i hjälmen 8 tongardister som eskort åt dem. Bakom gallervisiret var han riktigt söt, men alla i tongardet visste bättre än att le åt en antagen. Han såg knappt åt henne och sa innan han vände sig bort. Inte för att hon ville att han skulle le, eller ville le tillbaka. Hon var ingen dum liten novis, men hon skulle gärna ha tittat på honom ett tag till. Ledaren för deras eskort var allt annat än söt. Det var en reslig fanjunkare med gråsprängt hår och en buttermin som verkade fastfrusen i ansiktet. Med djup, hes röst presenterade han sig som stelar. Han grupperade sina mannar i en lös ring runt om båda och vände sin skrangliga skimmel mot solnedgångsporten utan ett ord till. Gardisterna red efter honom och Moraine och Jean fann sig vallade mot porten. Vallade. Med en kraftansträngning lyckades hon bibehålla sitt lugn. Det var bra övning. Jean verkade inte tycka att hon behövde öva. Vi ska till västra stranden, sa hon högt och blängde på Stilers rygg. Han svarade inte. Hon dunkade hälarna i grollens runda sidor och red upp jämsides med mannen, vilket nästan slutade med att hon gled ur sadeln. Hörde du vad jag sa? Vi ska till västra stranden. Fanjunkaren lät höra en ljudlig suck och vände slutligen ansiktet mot Jean. Jag har fått order om att föra er till västra stranden. Han gjorde en paus som om han funderade på hur han skulle titulera henne. Gardesmännen hade sällan anledning att prata med de antagna. Tydligen kom han inte på någonting, för när han fortsatte var det utan titlar och med mer bestämd ton. Om någon av er får så mycket som en skråma så kommer jag att få en utskällning. Och jag vill inte ha någon utskällning. Så se till att hålla er innanför ringen. Förstått? Se så, in med dig. Eller så stannar vi här tills du gör det. Shaw bet ihop och höll in så att hon hamnade jämsides med Moraine. Med en hastig blick på soldaterna för att försäkra sig om att ingen av dem var inom hörhåll viskade Moraine. Du tror väl inte att det ska bli vi, Shaw? Hon hoppades visslingen på det själv. Men det här var verkliga livet och ingen lekarsaga. Han kanske inte ens är född än. Vi har lika stora möjligheter som någon annan, muttrade Shaw. Större, eftersom vi faktiskt vet vad vi letar efter. Hon hade inte slutat blänga på fanjunkaren. När jag binder en väktare till mig blir det första jag gör att se till att han gör vad han blir tillsagd. Funderar du på att ha Stiler som väktare, frågade Moraine med oskuldsfull röst. Shans blick var en sån blandning av förvåning och fasa att hon nästan brast i skratt. Men Shan var nära att ramla av hästen igen, och det fick hon inte skratta åt. När de väl ridit ut genom den järnbeslagna solnedgångsporten med de nedgående solarna i guld som hade gett den dess namn högst uppe på de kraftiga stockarna, blev det snart uppenbart att de var på väg åt sydväst längs de stenlagda gatorna, mot Alingerporten. Det fanns ett otal vattenvägar där små båtar kunde komma in i staden, och förstås norra och södra hamnen för flodskeppen, men bara 6 broportar. Alingerporten var den sydligaste av dem som vette åt väster. Och det bådade inte gott för deras möjligheter att komma nära Drakberget. Men Moraine trodde inte att Stiler skulle låta sig rubbas. Det man inte kan förändra får man leva med, tänkte hon beskt. Shaw var säkert så ilsken att hon kunde bita av en spik. Men Shaw betraktade Stilers rygg under tystnad. Hon blängde inte längre, utan betraktade honom stilla, på samma sätt som hon studerade de träknutar hon var så förtjust i. Den oerhört irriterande sort vars bitar satt ihop så väl att man trodde att det aldrig skulle gå att lossa dem. Förutom att Shaw alltid lyckades så småningom, liksom med ordgåtor och sifferproblem. Shaw såg mönster där ingen annan urskilde dem. Hon var så uppslukad av att iaktta fanjunkaren att hon faktiskt red ganska ledigt, om än inte skickligt. Hon verkade i varje fall inte vara på väg att halka ur sadeln för vart och vartannat steg. Shaw skulle kanske lista ut något sätt att få honom att välja en annan väg, men Moraine lät sig istället glädjas åt ridturen genom staden. Inte ens antagna fick gå utanför tornområdet särskilt ofta. Och Tervallon var trots allt den största och mest storslagna av den kända världens städer. Ön var nästan 10 mils steg lång, och bortsett från några parker och privata trädgårdar, och Ogierlunden förstås, täckte staden varenda kvadratfot av den. Gatorna de red på var breda, och snön som fallit där var bortskottad sedan länge. Det var fullt med människor, de flesta till fots, även om en och annan bärstol slingrade sig fram genom trängseln. Trängseln var så stor att det gick fortare att gå än att rida, och bara de stoltaste och mest envisa, en Tyriensk adelsdam med stel hållning i sin spetskrage, omgiven av ett följe av vakter och tjänare. En skock kandoriska handlare med nyktra blickar och silverkedjor över bröstet. Flera smågrupper med morandiska snobbar med snurrade mustascher som borde ha varit ute och deltagit i striden satt till häst. Och för all del de som hade lång väg att färdas, erkände hon, samtidigt som hon återigen gjorde ett fåfängt försök att skyla benen och blängde åt en snedögd saldän, en handlare eller hantverkare att döma av den enkla yllerocken som glodde alldeles för oblygt på dem. ljus, men verkade aldrig begripa eller bry sig om när en kvinna ville att man skulle titta på henne och inte. Hur som helst lyckades Stiler och hans soldater bereda väg för dem genom sin blotta närvaro. Ingen ville gå i vägen för 8 beväpnade torngardister i rustning. Det måste vara därför folkmassan öppnade sig. För Moraine betvivlade att någon där visste att banden på deras klänningar visade att de tillhörde tornets invigda. Folk som kom till Tervallen höll sig borta från tornet om de inte hade ärenden dit. Alla världens riken tycktes vara representerade i vimlet. Världen kom till Tervallen, som talesättet löd. Taraboniska män från fjärran västen, med slöjor som dolde deras ansikten, men var tillräckligt skira för att man skulle skönja deras buskiga mustascher, trängdes med sjömän från flodskeppen som idkade handel längs Arryn-Rin. Karar med väderbiten hy och bara fötter till och med i den här kylan. En gränslandsman i harnesk och ringbrynja kom ridande åt motsatt håll. En kenarier med stenansikte och rakat huvud, bortsett från en knut längst upp på gässan, synlig eftersom hans hjälm hängde vid sadeln. Han var säkerligen en budbärare på väg till tornet, och Moraine övervägde ett ögonblick att stoppa honom. Men han skulle ändå inte avslöja sitt meddelande för henne, och dessutom skulle hon vara tvungen att tvinga sig ut mellan Stilers skadesmän. Ljus var hon avskydd att vara okunnig om saker. Där fanns Carhanier i mörka kläder, lätta att känna igen, eftersom de var kortare och blekare än alla andra. Altariska män i mantlar översållade med broderier. Altariska kvinnor som höll sina bjärt röda, gröna eller gula mantlar hårt om sig för att skyla det som deras djupa urringningar blottade för den kalla luften. Tairenier i rockar med breda ränder eller spetskantade klänningar och andoraner i enkla kläder som traskade gatan fram som om de visste precis vart de var på väg och var fast beslutna att komma dit så fort som möjligt. Andoraner koncentrerade sig alltid på en sak i taget. De var visst ett envist folkslag, fantasilösa och överdrivet stolta. Ett halvdussin domanska kvinnor i mantlar med siliga broderier, säkerligen handerskor. Det var de flesta domanska kvinnor man såg utanför Aradoman, köpte var sin köttpaj av en försäljare med en liten vagn. Och inte långt därifrån stod en arafelier med rödslitsade rockarmar och det svarta håret hängande bak över ryggen i 2 flätor prydda med silverbjällror. Han viftade med armarna och diskuterade högljutt med en stadig ilianare som verkade mer intresserad av att svepa den randiga manteln om sin kraftiga kroppshydda. Hon skymtade till och med en kar med kolsvart hy som kanske tillhörde havsfolket. Även om det fanns tairenier som var lika mörka. Han hade händerna dolda innanför den fransiga manteln när han försvann i trängseln, så hon såg inte om de bar några tatueringar. Alla dessa människors prat var nog för att orsaka ett väldigt oväsen. Men därtill kom ljudet från gnisslande hjulaxlar på vagnar och kärror, stålklädda hjul som mullrade mot stenläggningen och förstås klappret från dragarnas hovar. Kuskarna gastade åt folk att lämna fri väg, vilket de motvilligt gjorde, och gatuförsäljarna ropade ut sina varor, band, nålar, rostade nötter och dussintals andra saker de forslade runt på brickor eller kärror. Trots kylan uppträdde gycklare och akrobater i en del av gathörnen. Män och kvinnor spelade flöjt eller säckpipa eller harpa med mössan framför sig på marken för att samla mynt i. Och butiksägarna stod utanför sina affärer och förkunnade med hög röst varför just deras varor var bättre än alla andras. Gatsopare med kvastar och skyfflar städade undan det som hästarna lämnat efter sig och annat skräp, allt medan de ropade, undan för rena skor! Ur vägen om ni vill ha rena skor. Det var så normalt.
Ingen verkade ta någon notis om lukten av sur rök som låg tung i luften. Att det utkämpades ett slag utanför Tervallon förmådde inte förändra det som pågick innanför Tervallons murar. Men ungefär samma saker kunde man se på Carhaynes gator, om än inte i riktigt samma omfattning eller med samma variation. Det var själva staden Tervallon som gjorde att den inte liknade någon annan. Mitt i staden reste sig Vita tornet, en massiv, benvit kolonn som höjde sig nästan 100 famnar upp mot himlen och syntes milsvitt omkring. Det var det första de som närmade sig staden såg, långt innan de kunde urskilja själva staden. Tornet, hjärtat för Eishedernas makt i världen, var nog för att göra Tervallon unikt. Men runt om i staden strävade andra, mindre torn mot höjden. Inte bara raka spiror, utan även spiralformade torn och räfflade. Några tillräckligt nära varandra för att förbindas av broar 100 fot upp i luften, eller 200, eller ännu högre upp. Inte ens Carhaynes ändlösa torn kom till närmelsevis i närheten av deras höjd. I mitten av vartenda torg fanns en fontän, ett monument eller en väldig staty, vissa på fundament som kunde vara 25 famnar höga. Men redan själva husen var ståtligare än de flesta monument i andra städer. Runt rika köpmäns och bankirers palatsliknande bostäder med kupoler, tornspiror och kolonnader trängdes butiker och värdshus, krogar och stall, hyreshus och vanliga människors bostäder. Men även dessa pryddes av friser och stenornament värdiga palats. Många av dem skulle man kunna ta för palats. Nästan alla hade byggts av ogier. Och i alla ogerbyggen var skönhet en viktig del. Än mer sällsamma var de byggnadsverk, varav man alltid kunde se ett halvdussin på varenda gata, där ogernas murare hade fått fria händer. Ett bankhus i 3 våningar liknade en flock uppflygande fåglar i gyllene marmor, medan de kandoriska handlarnas gilleshall verkade föreställa hästar som sprang i vågskummet, eller kanske vågskum som förvandlades till hästar. Och ett mycket stort värdshus vid namn Blå katten såg ut som just det, en blå katt som rullat ihop sig för att sova. Stora fiskmarknaden, den största i staden, såg ut att vara ett stim jättelika fiskar, randiga i grönt, rött och blått. Det fanns andra städer där man skröt med sina ogerbyggnader, men ingen som till närmelsevis kunde mäta sig med Tervallon. En av ogerbyggnaderna var inringad av byggnadsställningar som dolde dess form, och Moraine kunde bara urskilja grön och vit sten tillsammans med det faktum att byggnaden verkade bestå av idel krökta linjer. På träplattformarna rörde sig ogermurarna, varav några lyfte upp stora vita stenblock med en lång träkran som stack ut över gatan. Till och med ogerbyggnader behövde repareras ibland, och ingen människa kunde efterapa deras hantverk. Men det var inte ofta man såg till detta sällsamma folk. En av dem stod just nu på gatan vid foten av en bred stege som ledde upp till första avsatsen. Han var klädd i en lång, mörk rock som vidgade sig ovanför stövelskaften och hade en tjock rulle papper under ena armen, säkert ritningar. Han kunde ha tagit honom för en människa om han kisade, och inte brydde sig om att hans väldiga öron befann sig lika högt över marken som Moraines, trots att hon satt på hästryggen. Eller de långa, tofsprydda öronen som stack upp genom håret. En näsa som var nästan lika bred som ansiktet, och en mun som i den närmaste klöv detta ansikte mitt i tu. Hans ögonbryn slokade mot kinderna som långa mustascher.
Hon bugade sig högtidligt mot honom ur sadeln och han återgäldade hälsningen med samma formella allvar, samtidigt som han strök sig över det smala skägget som hängde framför hans bröst. Men det ryckte i hans öron och hon tyckte sig ana ett flin när han vände sig om och började klättra upp för stegen. En ogier som kom till Tervallon kände utan tvekan igen en antagens klänning när han såg den. Moraine rodnade och sneglade på Jean för att se om hon hade sett någonting. Men den andra kvinnan var fortfarande upptagen av att studera stilar. Hon hade kanske inte ens sett ogien. Jean kunde bli väldigt uppslukad av sina gåtor, men att missa en ogier. Nästan en timme efter att de lämnat tornet kom de fram till Alindrerporten. Den var vid nog för att utan vidare släppa igenom 5 eller 6 vagnar i bredd och flankerades av höga torn med krenelerade krön. Det fanns torn längs hela den höga vita stadsmuren som reste sig ur floden, men inga av dem var lika höga och starka som de vid broarna. De väldiga, bronsbeslagna portarna stod vidöppna, men uppe i tornen stod torngardister på vakt, redo att ge order om att vinscha igen dem. Ytterligare 2 dussin soldater med hillebarder stod vid sidan av gatan och höll ett öga på den glesa skara som passerade förbi. Moraine, Joanne och deras eskort drog till sig soldaternas blickar som en magnet drar till sig järnfilspån. Fast egentligen var det nog deras bandprydda klänningar som gjorde det. Det var dock ingen som sa någonting om att 2 antagna lämnade staden, vilket tydde på att andra redan hade ridit ut den här vägen. Till skillnad från de myllrande gatorna var det knappt någon trafik genom porten. Alla de som velat söka tryggheten innanför Tervallons murar var redan här. Och även om allt verkade som vanligt inne i staden, verkade få anse det tryggt att lämna den riktigt än. En av soldaterna vid gatkanten, en bredaxlad fanjunkare, nickade till Stiler. Den nickade tillbaka, men red vidare utan paus. När hästskorna klingade mot brons stenläggning under henne, kunde hon nästan inte låta bli att flämta till. Broarna var själva riktiga underverk, byggda med kraftens hjälp. Dessa spetsliknande spröda stenkonstruktioner som välvde sig nästan 1 milsteg över vattnet innan de nådde fasta marken på andra sidan den sanka flodstranden. I mitten var de tillräckligt höga för att även de största flodskeppen skulle kunna segla under dem. Det var emellertid inte därför hon hade svårt att andas lugnt. Hon var utanför staden. Systrarna inpräntade ytterst noga i alla noviser att om de så mycket som satte en fot på någon av broarna skulle det uppfattas som ett rymningsförsök, vilket var det värsta brott en novis kunde begå, näst efter mord. Samma sak gällde de antagna, förutom att de inte behövde påminnas om saken. Och nu var hon här, utanför staden, lika fri som om hon redan haft sjalen över sina axlar. Hon sneglade på soldaterna som red runt henne. Nåja, nästan lika fri. Vid brospannets högsta punkt, mer än 50 steg över vattnet, öll Stiler plötsligt in. Stannade den token för att beundra drakberget som reste sig i fjärran med en rökslinga från sitt brutna krön. I sitt lyckorus hade hon glömt bort kylan, men den kraftiga brisen som drog längs Alindrel Arinrin skar rakt genom hennes mantel och påminde henne snabbt. Stanken av brända hus kändes ovanligt stark här. Trumpeterna hade slutat skalla, insåg hon. På något sätt kändes deras tystnad lika ödesdiger som deras skall hade varit. Sen såg hon gruppen med ryttare vid det andra brofästet. 9 eller 10 män som stirrade mot stadsmuren. Plötsligt kändes det oviktigt varför trumpeterna hade tystnat. Ryttarnas polerade bröstharnesk och hjälmar glänste som silver, och de var alla klädda i långa vita mantlar som låg utbredda över riddjurens länder. Genom att omfamna urkällan fylldes hon av liv och glädje. Men det viktiga just nu var att den även skärpte hennes syn. Som hon hade misstänkt fanns en flammande sol broderad över vänster bröst på var och en av dessa mantlar. Ljusets söner. Och de dristade sig att blockera trafiken på en av Tervallons broar. Visserligen var det ingen här utom hon, Sjöärn och gardesmännen. Men principen var ändå densamma. Faktum var att saken bara blev värre av att det var hon, Sjöa och torngardisterna. Det gjorde saken omöjlig att tolerera. Fanjunkare Stiler, sa hon med hög röst. Inga vitrockar kan få tro att de kan skrämma tornets invigda. Eller torngardet. Vi rider vidare. Den dumme karen inte så mycket som vände sig om för att se på henne, utan fortsatte studera vitrockarna. Kanske om hon knackade honom lite i huvudet med ett tunt flöde av luft. Moraine. Seans viskning var låg men skarp. Hon tittade förvånad på sin vän. Sean såg ilsken ut. Hur hade hon kunnat veta vad hon tänkte göra? Hon hade inte ens börjat väva flödena. Inte desto mindre hade Sean rätt. Vissa saker var helt enkelt inte tillåtna. Moraine släppte skuldmedvetet taget om Cider och suckade när den sprudlande upprymdheten rann ur henne. Huttrande drog hon manteln tätare om sig, som om det skulle hjälpa. Så småningom vände vitrockarna om och red tillbaka in i byn. Erlinder var en mycket stor by, närmast en mindre stad, med sina egna värdshus och butiker och marknader. Den bestod av tegelhus i två eller rent av tre våningar, krönt av blåglaserade taktegel som här och där tittade fram genom snön. Täcket av vit snö gav samhället ett rent, fridfullt utseende. En stund syntes vitrockarna inte till någonstans. Det var inte förrän de dök upp igen på en norrgående gata i en lucka mellan två hus som Stiler skrittade vidare. Hans behandskade hand vilade på svärdsfästet och hans huvud rörde sig oavlåtet när han spejade in bland gatorna under ritten över den återstående delen av bron. Där det fanns en grupp vitrockar kunde det finnas en till. Moraine kände sig plötsligt väldigt tacksam för att Stiler och hans mannar var med. En dolk skulle inte vara till mycket hjälp mot en vitrockspil. Det verkade inte som om någon av hennes förberedelser var till stor nytta. När de kom fram till bebyggelsen dunkade Sean återigen fötterna i grollens sidor så att hon kom jämsides med fanjunkaren. Hon var fortfarande så uppslukad av sina egna tankar att hon red med någonting som liknade, knappast elegans, men i varje fall stadga. Fanjunkare Stiler. Hennes röst förenade fasthet med hövlighet och en tydlig övertygelse. Det var i allra högsta grad en befallande röst. Stiler vände sig mot henne och blinkade förvånat. Ni vet förstås varför vi är här, fortsatte hon, och väntade knappt på att han skulle nicka. Det är störst risk att de kvinnor som befinner sig i lägren längst bort från staden ger sig iväg innan de hör talas om penninggåvan. Att besöka dem igår skulle ha inneburit viss fara. Men den ärmelintronande har fått rapporter om att Ale slagit till reträtt. Ljus. Sjöan lät som om den ärmelintronande regelbundet brukade dela med sig av sina rapporter till henne. Den ärmelintronande har uttryckt sin motvilja mot att låta någon av dessa kvinnor försvinna utan att ha mottagit gåvosumman, fanjunkare Stiler. Så jag skulle starkt vilja anmoda att vi följer den ärmelintronandes maning och börjar med de mer avlägsna lägren. Hennes gest kanske kunde se vag ut för alla utom Moraine, som såg att hon råkade peka rakt mot Drakberget. Det är vad den ärmelintronande skulle vilja. Moraine höll andan. Var det möjligt att Shaw hade hittat nyckeln?
Det finns inga ale på den här sidan, Erin, har jag hört, började Stiler med älskvärd ton, bara för att i nästa ögonblick krossa hennes hopp. Men jag fick order om lägren närmast floden, så det är dit vi rider. Och jag fick klara tillsägelser om att ifall någon var besvärlig skulle jag föra henne raka vägen tillbaka till tornet. Du är väl inte besvärlig? Nej, jag tänkte väl det.
Shaw höll in så att Moraine kom i kapp och lät sin häst gå bredvid pilen.
Hon blängde inte på fanjunkaren men stirrade på hans rygg med ögon som blå is.
Plötsligt omvärvdes hon av Sidars sken.
Nej, Shaw, sa Moraine tyst.
Shaw rynkade ögonbrynen och tittade på henne.
Jag kanske bara försöker se bättre, för den händelse att det är fler vitrockar här.
Moraine höjde ena ögonbrynet och Shaw rodnade samtidigt som skenet runt henne slocknade. Hon hade ingen anledning att se så förvånad ut. Efter att de tillbringat 6 år praktiskt taget i varandras bältespungar visste Moraine omedelbart när hennes vän hade något ofog i sinnet. För att vara så intelligent kunde Shaw sannligen vara blind ibland.
Jag begriper inte hur du står ut med det här, muttrade Shaw och halvt ställde sig i stigbyglarna.
Moraine fick gripa tag i henne för att hon inte skulle dråsa i marken.
Är det långt kvar till lägret kommer jag att behöva en syster som helar mig.
Jag har en salva, sa Moraine och klappade med viss tillfredsställelse på väskan som hängde vid sadelknappen.
Pennkniven och dolken skulle kanske inte komma till någon nytta, men hon hade i varje fall tänkt på salvan.
Om du bara haft en täckvagn där också, brummades jag, men Moraine bara log.
Erlinder låg stilla och öde. Byn hade blivit nedbränd minst 3 gånger under Trolllockkrigen, ännu en gång mot slutet av den andra drakens krig och 2 gånger under Arthur Hökvinges 20-åriga belägring av Tar Valon. Nu verkade det som om invånarna väntade sig att det skulle hända igen. Här och där såg man en stol, ett bord, en docka eller en kittel i snön på gatan. Alltsammans saker som folk tappat eller inte orkat bära med sig när de hastade mot staden, med vad de nu kunde få med sig. Å andra sidan såg det ut som om alla fönster var ordentligt tillbommade. Alla dörrar var stängda och säkert låsta. Det som fanns kvar i husen bevarades i väntan på folkets återkomst. Men brandlukten var starkare här än den varit på bron, och de enda ljuden var gnisslet från skylten som vajade utanför värdshuset och det dämpade klappret av hästarnas hovar mot den snöklädda stenläggningen. Byn kändes inte längre ren. Den kändes död. Moraine kände en stor lättnad när de lämnade byn bakom sig, även om de styrde kosan söderut och bort från Drakberget. Det ansågs vara relativt lugnt på landsbygden runt om Tar Valon, och brandlukten blev allt svagare ju längre de kom. Shaw var dock inte lättad, det märktes tydligt. Då och då tittade hon över axeln på Drakbergets väldiga svarta korn. Hälften av gångerna behövde hon en stödjande hand från Moraine för att hålla sig kvar i sadeln, och mer än en gång hördes det hur hon skar tänder. De hade diskuterat vilken aja de skulle ansluta sig till många gånger. Moraine för sin del hade för länge sedan bestämt sig för blå, men trodde att det mycket väl kunde sluta med att Shaw valde gröna. 2 mil söder om Erlinger kom de till det första lägret. Det bestod av en stor ansamling lägereldar, vagnar, kärror och tält i alla upptänkliga storlekar och skick, blandade med enkla vindskydd gjorda av grenar. Släggor klingade mot städen vid 3 olika ärsor, och i den smutsiga nedtrampade snön sprang hojtande barn och lekte som om de inte förstod att det just ägt rum ett slag där deras fäder kanske dött. Kanske förstod de det inte heller, vilket i så fall skulle vara en nåd. Det stod nästan inga hästar vid tjuderlinorna,
och bortsett från smederna såg man inte många män. Däremot stod en lång rad kvinnor, fler än 50, framför en tältdukspaviljong där en antagen satt vid ett bord med 4 torngardister uppställda bakom sig. Så Stiler saktade inte ens in. Moraine omfamnade ur källan en kort stund och kände hur Jean gjorde likadant. Bara för att se ordentligt vem det var förstås. Den antagnas ansikte omgärdades på tarabonesiskt manér av en mängd tunna flätor. Shireen var den vackraste kvinnan i de antagnas avdelning, möjligen frånsett Ellid. Till skillnad från Ellid verkade hon helt omedveten om det. Men för att vara dotter till ett bodbiträde hade hon sällsynt dåligt sinne för takt och ton. Shireens mor måste ha varit glad att skicka iväg dottern och hennes vassa tunga till Tervallon. Jag hoppas att den inte ställer till det för henne den här gången, sa Jean tyst, som om hon kunnat läsa Moraines tankar. Fast de kände ju båda Shireen allt för väl. Hon var deras vän, men ibland kunde hon säga saker som verkligen sved. Det som räddade henne var att hon verkade lika omedveten om att hon hade sagt någonting dumt som hon var om sin skönhet. 100 steg längre fram slocknade skenet runt Jean, och Moraine släppte också kraften. De kunde ju bli sedda av någon syster. Nästa läger, mindre än 1 milsteg längre söderut, var ännu större och ännu stökigare. Där fanns ingen som samlade in namn. Dessutom var det bullrigare där, med 6 smeder i arbete och dubbelt så många stimmande barn som rände omkring. Den relativa frånvaron av män var densamma, liksom de nästan tomma tjuderlinorna. Men förvånande nog stod ett antal täckvagnar spridda i lägret. Moraine gjorde en grimas när hon hörde den morandiska dialekten när de red in. Morandierna var ett grälsjukt släkte. Stingsliga över hedersaker som ingen annan uppfattade och ständigt utkämpande dueller. Men när Stiler förkunnade syftet med deras besök med en röst som kunde ha skrämt en tjur från vettet, var ingen det minsta benägen att gräla. Det dröjde inte länge förrän 2 gängliga ynglingar i nötta mantlar burit ut bord och ett par pallar åt Moraine och Jean. De ställde bordet ute i det fria. Men 2 andra ynglingar kom med 3-benta fyrfat som de ställde vid bordets kortändor. Det här kanske inte skulle bli så otrevligt, trots allt.